Svensk Golf Podcast är sponsrad av Titleist och deras nya drivers TSI 2 och TSI 3. Med oss har vi Ennis Myndell som är Fitting and Education Manager. Berätta för oss, Ennis, vad är nytt med det nya?
Oj, mycket. Kort och gott skulle man kunna säga att det här är den längsta, den rakaste, den snyggaste och definitivt den driver med bäst ljud för att ge den här godaste känslan som vi någonsin har gjort. Lite grann av de fyra fundamenten vid driver design kan man säga. Teknologiskt så har vi gjort drivern snabbare i luften, det vill säga från toppen av backswingen en ny aerodynamik. Och vi har gjort den snabbare i bollträffen genom att ha ett nytt material som vi är ensamma om i golfvärlden. Detta materialet som heter ATI 425 är ett starkt och lite så här stretchbart eller tändbart material som gör att vi kan göra den tunnare över hela träffytan för att faktiskt ge mer eller högre bollhastighet över hela träffytan. Vi har ett högre MOI-värde för att skapa mer längd off center ytterligare med rakare resultat och att vi har fler sätt att placera tyngdpunkten i drivern för att få bollen att gå högre med mindre spin, speciellt på TSI 2 som har en lite modernare design för lite högre ballflight. TSI 3 har vi ett nytt CG track-system där vi flyttar tyngdpunkten på 5 olika sätt jämfört med 3 tidigare. För att ytterligare liksom fine-tuna det här med bollträff och få ut den här lilla sista från drivern.
Härligt! Vi har varit inne lite på det, men vem skulle du säga att de här driversna är för?
TSI 2 är för alla spelare som vill ha maximal längd och maximalt förlåtande egenskaper i en modern design med ett modernt chassi kan man säga. TSI 3 är definitivt för alla som vill ha ett klassiskt utseende men också få möjlighet att personifiera, att göra inställningar och utprovningar lite mer in i minsta detalj med det här nya tracksystemet.
Okej, och till sist då Ennis, vad står I för i TSI?
En vanlig fråga. I står kort och gott för impact om vi ska snacka engelska. Det är i bollträff som den här driven verkligen skiner och står ut. Så att I står för impact, men man skulle naturligtvis kunna säga innovation och inspiration och så vidare också. Men i bollträff det är det här där den här driven verkligen sticker ut.
Härligt, vi säger tack till Titleist och tack till Ennis.
Tack själv. Georgia, Georgia, the whole day
through, just an old sweet song. Hej och god morgon. Kul att ni har rattat in Svensk Golfs webbsändning där vi ska summera första ronden av årets Masters Tournament och sätta scenen för fortsättningen. Och det finns sannoliken väldigt mycket roligt att diskutera. Förhoppningsvis så har ni en god kopp kaffe framför er, annars så föreslår jag att ni häller upp en. Jag heter Oskar Åsgård och med mig på linjen har jag min redaktionskollega Jesper Johansson.
Hallå!
Och inte minst så har vi plockat in en kunnig expert i studion i form av Robert Karlsson. Välkommen!
Hej, hej! Tack så mycket. Det ska bli kul att vara med.
Som ni som lyssnar och tittar förstås vet så har ju Robert spelat 6 gånger i Masters Tournament. Debuten var 2007 om jag inte minns fel. Och så spelade du 6 i rad, en delad 8:e plats som bäst. Vad skulle du säga att du har för förhållande till Masters? Vad väcker för tankar hos dig?
Jag längtar tillbaka. Jag börjar på att inse mina begränsningar. Men absolut, det är en av de stora favorittävlingarna som jag någonsin har spelat. Det är helt fantastisk bana, helt fantastisk atmosfär. I vanliga fall, nu är det inte så i år, då är det utan patrons som vi kallar det, publik. Så ja, det är annorlunda tävling, men det är absolut en av höjdpunkterna på året som jag var med och spelat.
En snabb fråga där. Har du någonsin spelat den här årstiden eller har du bara spelat den inför där på våren och under april?
Jag har bara spelat den under tävlingsveckan faktiskt. Jag har aldrig varit där varken före eller efter.
Okay.
Nej, jag brukar få lite frågor nu. Är det bara att åka dit? Alltså, nej, så enkelt är det inte. De tar inte så mycket greenfield-spelare om man säger så.
Den tiden är förbi när det gick att ringa upp mig att jag ska spela i tävlingen och jag kommer förbi och lira.
Ja, precis. Har du fått ett inbjudningskort, då kunde du åka dit och spela med någon medlem och så. Men det är inte bara att åka dit till den.
Nej, men då är du lika grön som vi då när det gäller att skåda Augusta National i november. Jesper, vad var dina intryck av den här första gången vi fick se Augusta National i höstskrud?
Ja, men först och främst så var det ju otroligt härligt att bara få se Augusta igen. Det har man ju fått vänta på alldeles för länge. Och sen så var det ju spännande inför att få se den i november i liksom helt andra färger utan blommor och så. Men ja, jag föredrar ju aprilupplagan rent utseendemässigt. Jag tyckte att det föll lite utan azaleorna. Eller ja, föll lite. Banan är fortfarande helt otrolig. Men ja, liksom rent estetiskt med liksom publiken tycker jag också gör någonting för utseendet av den här tävlingen som gör att den är vackrare. Så att ja, alltså man har ju fått se jättemånga fina bilder på Augusta nu från deras konton och liksom deras kanaler och sådär. Och absolut, men det är ju för få orangea träd, det är för få röda träd. Det är bara mjäk överallt.
Intressant, jag kommer argumentera att jag tyckte att Masters varje år borde spelas utan publik på åtminstone på en torsdag, för att man fick en så oerhört bra bild från tv-soffan med unika kameravinklar och man fick se mycket mer onduleringarna som på väg upp mot 11:an. Även backen på 18 tycker jag var mer accentuerad och var häftigt att få se. De hade ju hängt upp någon kamera som gick på en lina som tvärs över 16 ungefär, så man fick rätt coola bilder på 15 och så vidare. Robert, du som har spelat den, vad kände du? Det har ju pratats en del om det här med att det finns lite Bermuda gräs kvar och att den här överseedingen inte riktigt. Var det något du såg där ute som kändes annorlunda jämfört med vad du är van vid när du har spelat tävlingen?
Ja, jag tyckte det var ganska tydligt. Oj, nu tappade jag mycket mer tekniska här. Det är ganska tydligt med hur de slår chipparna framförallt. Man såg nu sent på kvällen när Justin Rose var i han var till vänster på hål nummer 8, sen så pitchade han över greenen och låg lång höger i spelräkningen på hål nummer 8. Och då såg man det där speciella ljuset som blir när solen går ner, att man kunde ganska tydligt se overseeding som det kallas med rajgräs, där man alltså sår i någon gång i slutet på oktober beroende på väder. Och det är alldeles för lite tid egentligen från den overseeding till när de spelar. Så man ser att det här lite mattare gröna Bermuda-gräset som är lite tunnare, särskilt på Augusta där man inte spelar golf på sommaren, utan där Bermuda-gräset finns på sommaren när man inte spelar, och sen så sår de igen rajgräs som får den här verkligt mörkgröna färgen som vi är vana vid i augusti eller i april. Och nu ligger bollen lite tajtare, man ser mera att de... För jag tänkte på Mickelson framförallt, han chippar ganska mycket med mera en brantare infallsvinkel. Man ser torver som flyger på små chippar, han trampar ner torver efter, och Justin Rose såg man, han missar en ganska grovt, en ganska enkel chip. Så att bollen kommer ligga tajtare, det blir mindre marginal på närspelet och det kommer bli mycket, mycket svårare.
Vad är det specifikt som gör det? Är det att det blir mindre pålitligt eller att du har sämre spinkontroll, eller vad skulle du säga, vad gör det svårare?
Mycket sämre spinkontroll. Det där gräset är ganska bredbladet när det växer upp. Det är ett gräs som gillar kallt väder, så det blir ganska bredbladet. Bollen ligger upp lite grann och det är väldigt chipvänligt generellt sett, och det blir väldigt, väldigt mycket grova rötter, så att om du använder bouncen på klubban korrekt så får du ganska mycket hjälp. Bermudan är mjukare och den när du slår en torva så exploderar det mer. Det är inte lika mycket turf att använda som motstånd i en chippning. Så du kommer säkert att få se en del dåliga chippar som inte är vana när du ser runt där. För det kommer att vara mindre marginal på chipparna, och det kommer ju gynna de som är bra chippare, som en sån som Mickelson som vet hur man gör det där och som är vana vid spelare.
Just det. Apropå vana spelare, så har vi ju en sån riktigt högt upp på ledartavlan, och jag måste säga att det är Ja, men lite förvånad är jag. Jag borde väl inte vara det, men där har vi ju Tiger Woods, titelförsvararen, fyra under par och delad femma, eller vad är nu läget. Jag tycker det är ganska otroligt. Han har ju, alltså, han har ju inte gjort i princip ett resultat, men så kommer han hit till Masters och vips, bogeyfri 68 med där uppe. Jesper, är du förvånad?
Som du säger, man borde inte vara förvånad, men å andra sidan så det är ju ingenting som har talat för det hela 2020 egentligen. Han har ju inte kunnat träffa en fairway eller slå speciellt långt eller någon, ingenting har ju fungerat egentligen, men det är ju någonting med Augusta National och Tiger Woods som fungerar väldigt bra tillsammans. När han på hål 1 sätter den där birdien och man får se hur han liksom pumpar, alltså då, han är ju tillbaka. Han kan gå långt, alltså. Det här kan gå hur bra som helst för honom.
Robert, vad säger du?
Ja, det brukar gå ganska bra för den där. Ja, de visar statistiken här innan. Han har tappat 5 miles per hour i driving speed sedan förra året. Han tappat, vad var det? Typ på tävlingarna han tappar nu på greenerna, och förra året så tjänade han en himla massa slag på greenerna, så allt det viktiga runt Augusta är mycket sämre. Men nu är det dags för tävling, nu är det dags för Augusta, och han har en extra knapp som man kan trycka på, verkligen att han är helt otroligt att han är med, och framförallt som du sa att han spelar ett rent varv liksom, inga bogeys, utan det såg ganska enkelt ut. Jag såg som han har så mycket bra slag, han var med liksom. Det var en ganska normal 68 varv ska man säga från Tiger, vad jag såg i alla fall, och otroligt imponerande.
En grej som Oskar, men 68 slag, jag såg att det var hans tangerade bästa på Augusta National. 2010 så gick han runt på 68 slag under öppningsvarvet alltså. Och då blev det en delad fjärde plats. Så att, jag vet inte om det båda gått eller inte gått. Det beror väl lite på vad man har för förväntningar. Men
låt mig addera lite till den statistiken. Alltså senast han hade ett bogeyfritt majorvarv, det var 2009. Då är vi tillbaka nästan till den tiden när du spelade majorgolf med honom, Robert. Ni spelade tillsammans där 2008 på Torrey Pines. Bogeyfria öppningsronder i majors, det har han bara haft fyra gånger. 2000 i US Open, då vann han med 15 slag. 2000 i The Open, då vann han med 8 slag. 2009 i PGA Championship, det var ju då han förlorade mot Wai Yang.
Just
och sen nu då. Men Robert, du som har spelat med Tiger, vad i hans spel är det som gör att han lyckas så bra på en bana som Augusta National? För det känns ju som att han spelar nästan i sömnen på något sätt.
Det beror nog inte på när man ska säga. Går man tillbaka första tävlingen han vann, när han var 21 år gammal, 97, så vann han ju på ett helt annat sätt än vad han vann förra året. Så det är lite svårt att svara på den frågan på ett liksom i en mening. Då slog han ju som Bryson DeChambeau. Jag såg hans statistik runt Augusta för 20 år sedan. Han snittade ju 40 meter längre än alla andra på driven under veckan. Det är liksom det vad Bryson gör nu om han slår bra. Men det gjorde han ju inte förra året. Utan förra året så vann han på erfarenhet, på bra spel, undvika misstag och vara bra på det som han kan göra nu. Som ingen annan, eller som han fortfarande kan göra nu riktigt bra. Det är närspelade puttning och det är otroligt bra hjärnslag, längdkontroll generellt sett. Sista dagen förra året, jag vet inte hur många bollar det var som slogs i vatten på 12an, men han gjorde det inte. Han visste, okej, även om flaggan stod bak höger, även om jag har något slag bakom, jag slår med vänster halvan på bunkern, jag ger mig själv en putt från 15 meter med tre eller fyra andra gubbar, eller sista gubbarna i sista gruppen där stod och droppade. Så han vet hur man vinner där. Han är tålmodig. Han är otroligt disciplinerad när han behöver det. Och vet hur man ska vinna runt det. Det är så han får vinna nu. Det gjorde han inte för 20 år sedan. Utan då gjorde han det med vindslog. Långa drive som var bättre än alla andra. Men det är han inte längre.
Hur ser du på hans chanser nu då, Robert, den här veckan? Efter den här starten?
Eftersom att jag är i USA just nu så såg jag en del på amerikanska TV, och då, de senaste 10 åren tror jag har de snittat femte placeringen efter första varvet, vinnarna. Så att just. Någonting har hänt under senaste 10-20 åren, eller under senaste 10 åren, att du måste vara med från början. Det är svårare att att göra ett riktigt ryck sista dagen. Spelarna är bättre, det är flera där uppe. Så det är säkert så. Eller, han är med. Han är med, han är inte de som är med där uppe. Och han är fortfarande inte någon... Jag skulle nog inte säga att han är favorit, men Tiger är alltid favorit när han är uppe i toppen. Det är så. Han vet hur man gör runt där, och om det är någonting han laddar för det här året, så är det ju den här perioden liksom. Han spelar bra nu.
Nej, det är det man verkligen känner, att han har ringat in datumet i kalendern så fort de schemat har i november och tänkte att okej, då ska jag vara redo. Så att, ja, nej, kul ska det bli. Mycket spännande att följa hans fortsättning. Men som sagt, han är inte ensam där uppe i toppen. Jesper, vi kanske kan få en bild på ledartavlan. Jag vet att du har plockat fram en sån. I topp med en 65-rond har vi Paul Casey. Din gamla Ryder Cup-partner, Robert. För att du spelade på K-Club, va?
Ja, det gjorde vi. Spelade 2 år på K-Club. Och ja, fantastiskt duktig spelare. Och har väl inte infriat liksom, förväntningarna på sig själv eller på alla andra som jag heller, att vinna tävlingar i slagtävling. Han har vunnit världstävlingar eller världstortävlingar i matchspel. Och fantastiskt var det kappspelare, men inte vunnit så mycket som slagspelare, och spelat sin bästa major någonsin i nu på Harding Park så han visar ju kanske en lite större mognad just nu då, och spelar väldigt, väldigt bra golf och börjar kanske blomstra ut lite mer i major sammanhang. Så vi får hoppas han hänger i, och han är absolut tillräckligt bra spelare. Så nu är frågan om man kan hålla, ja, så att säga, nerverna i ordning när det verkligen blir press och på slutet då. Men det kommer att vara en annan major den här gången, utan publik, och ja, det ser annorlunda ut. Inga läktare, utan det är liksom så här nu.
Skulle du säga att det är lättare för en sån spelare på något sätt att inte ha publiken där, när det kanske, jag menar, som sagt, han har inte riktigt infriat förväntningarna. Han har haft chanser under många år, men inte riktigt levererat när det behövs i major-sammanhang.
Ja, jag skulle nog säga att det är lite lättare. Och då kan man ju ta Morikawa som vann USPGA som ett exempel. Går han i sista bollen, så det kommer att... Det är som att spela, vad ska jag säga, en college-tävling med mycket, mycket prestige. Men rent när du står där så är det inte speciellt mycket tryck på dig, utan du ska spela, du ska slå dina slag, du ska göra dina grejer, men det är inte 10 000 åskådare som hejar på Tiger, eller när Tiger sätter dem på 3 hål borta så blir det världens liv, utan du kan spela ditt spel och sen så är det så liksom, du bara fortsätter. Så det kommer säkert att hjälpa spelare som är lite, ja, som är nyare helt enkelt.
Vi ser också på den här ledartavlan att den haltar ju ganska betänkligt på det hela. Det andra plats har vi ju Justin Thomas där, 5 under par. Första varvet han ju inte slutföras då på grund av det här nästan 3 timmar långa regnavbrottet i början av dagen. Jesper, du fick nästan lite 59-vibbar där på Justin Thomas, va?
Ja, men börjar man med 3 raka birdies och är 4 under efter 5, då kan man väl inte gärna få annat än, ja, 59-vibbar vet jag inte, på en par 72. Men det var, ja, han har ju börjat otroligt starkt, det får man väl säga. Det ska bli intressant att se hur han kommer ut imorgon och om han kan bibehålla spelet liksom. Men ja, det är ju en svag spaning att Justin Thomas har stor chans att vinna med tanke på hur bra han är. Men vilken fin start. Det där, ja, det kan bli riktigt fint.
Jag tänkte på en grej där, när man, vissa spelare får ju nu ett halvt varv. Med din erfarenhet av det, Robert, hur mycket jobbigare gör det veckan att få första varvet upphackat på det här viset jämfört med de som har fått in sina första varv redan?
Det är nog från person till person lite grann hur det blir, för att de andra som har fått in sitt varv nu, de kommer att få ett upphackat varv imorgon istället. För jag skulle tro att det blir så, att jag vet inte exakt hur det ser ut, jag tror inte de kommer att hinna fatta som spelar 27 hål imorgon. Eller de här killarna som är ute nu får spela sina 27, Men de som är klara kommer inte att hinna klart. Så de måste spela klart på lördag istället. Så jag skulle nog föredra att spela 9 hål idag, 27 hål imorgon. Och sen så få en riktig vila till lördag, söndagen. Inte behöva packa där, så att säga, eller inte lördagen. För det är där de kommer mest troligtvis komma i fatt. Sen vet inte jag hur de kommer att lägga upp det. För de kommer att få några hål kvar på lördag morgon. Och sen om de... Hur, om de kommer hinna så att säga, normal start, 2 bollar och komma i fatt, eller om de kör 3 bollar, eventuellt 22-10 start igen på lördag, det vet inte jag vad de har tänkt och sagt, om de har sagt någonting alls.
Apropå... Nej, precis, de hoppades väl inte göra det, men förmodligen kanske de blir tvungna då.
Apropå start på hål 1 och 10. Jag tyckte det var alldeles underbart som tv-tittare då. Det var ju liksom spänning direkt från start och man fick se många hål på olika ställen av banan under hela sändningen. Jag tyckte att det tillförde någonting nästan, att de körde 1-10. Sen tycker jag inte man ska göra det på söndag när det är sista varv. Men om de skulle göra så varv 1, 2 och 3, ja, det skulle inte göra mig så mycket, utan snarare tvärtom skulle jag välkomna det. Det skulle vara ganska härligt.
Som tv-sändning sett var det ganska trevligt.
Ja, varv 1 och 2 tycker jag nu ska vara också. Det blir en mer kompaktare sändning, det blir en bättre upplevelse för publiken, som faktiskt är viktigare än spelarnas upplevelse på i det stora hela. Sen är det ju så att det är en historisk grej att man ska spela på ettan jämt. Men lördagen gör man ju bara i nödfall. Men ja, egentligen spelar det ingen roll. Och det är ganska kul att som sagt få spela på, starta på tian ibland. Det kan vara rätt knöligt för de som fick börja morse på tian. För det är inte det lättaste utslaget att börja med att slå en låg hokad spon. Det kan vara lättare om det kommer som hål 10. Och det kan vara en liten fördel faktiskt för de som går ut... De som så att säga slutar på 18:e imorgon första varvet, för då får de gå ut efter ett kort uppehåll, för de får de säkert bara sänds ut på 10:an direkt då, för de spelar ju då, de som börjar på ett en dag börjar på 10:an imorgon.
Just det.
Så det kan vara lite lättare för dem, men det är små detaljer, till slut så är den bästa spelaren som vinner. Jag tror inte det är någon avgörande betydelse för tävlingens utgång.
Något jag är riktigt nyfiken på, och det jag kände det när jag tittade på sändningen idag, att jag har... Och det är väl en effekt då av att det är Toastmasters, och det har varit blött och det regnade inte minst i morse. Men jag har ju aldrig sett Augusta National spelas på det vis den gjorde idag, när bollar spann tillbaka så mycket som de gjorde. Slag in till den här svåra vänsterpinnen på 2:an stannade på den pyttelilla liksom green yta som finns att jobba med där. Jag undrar hur mycket... För nu är ju väderprognosen solig och varm de kommande 3 dagarna. Hur mycket svårare skulle du tro, Robert, att banan kan bli? För att, jag menar, så här lätt har man någonstans aldrig sett Augusta National.
Ja, du kan ju räkna med att de kör den där sub-air som drar ut vatten i grinerna eller fukt i grinerna så mycket som det går hela tiden.
Du har den hela vägen till North Carolina, va?
Vad sa du?
Alltså att du hör den hela vägen till North Carolina.
Ja, precis. Den var full fläkt.
Ja,
absolut. Men jag vet inte, det som förvånar mig egentligen mest, det är hur långt ner i backen de kom på 2:an. Och för de slog ganska förhållandevis korta klubbor in, när man såg bollar som studsade ner för backen på 2:an långt ner. De hade ju korta klubbor in, och det var ju som du sa, jag har aldrig sett bollar som slås på den pinnen gång efter gång efter gång efter gång. Och även en spelare som Webb Simpson, som inte är den längsta, slog in och stannade där. Både han och Babban slog in, det är mera förväntat. Men ja, det var ju många spelare som siktade på den flaggan med mellanjärnklubbor eller långa järnklubbor från 200 yards. Jag har aldrig spelat så det har varit ens i närheten av det. Man är ganska nöjd om man kan få 50 yards och chippa upp för grin mot den flaggan. så det brukar vara. Så jag har aldrig sett det på det här sättet. Men så är det ju när det regnar mycket och så man går direkt ut, så att säga. För det regnade nästan 25 mm där, tror jag, på 2 timmar ungefär, något sånt.
Ja, det var ju ett riktigt ösregn där på morgonen. Jag kan tycka faktiskt från alltså som tittare, jag vet inte hur man upplever det som spelare, men det är betydligt tråkigare på ett sätt att se golf när det är som mjuka greener, för det känns som att det blir väldigt mycket som att det är prickskytte och inte det här härligt strategiska som man kan få se när Augusta Nationals konturer verkligen får spela med i det hela och man måste jobba med konturerna för att få bollen nära pinnen.
Nej, det blir en annan bana. Säger om det. Ja, det är en helt annan bana när det är så här. Och det är ju inte vad vi är vana vid att och hoppas på senare än major golf. Men det är så här, det är väder ställer till ibland och nu är det inte mycket att göra. Liksom.
Nej, vi ska ju vara väldigt glada att vi får se på major golf överhuvudtaget i november. En spelare som jag tyckte var riktigt spännande att följa idag, det var Lee Westwood. Jag hade lite så här, smygkänsla för honom inför den här veckan. Jag tycker att han har spelat ganska så här befriande golf de senaste åren. Jag tycker han verkar skaffa sig en ganska skön inställning till livet och till golfen. Och han har ju onekligen varit bra många gånger här på Augusta National tidigare. Berätta något vi inte vet om Lee Westwood, Robert.
Ja, inte vet. Men här vet du, han har ju... Det har ju sant att han är ganska harmonisk i livet nu, skulle jag tro. Att, och det känns som att han verkligen har... trivs med situationen där, precis där han gör. Så jo, men att han skulle spela bra, det är inte så konstigt. Men sen så är det frågan om hans spel, är det frågan om det håller om det blir hårdare, för att hans närspel är inte den starka delen, om man säger så. Han är väldigt bra ifrån tee, väldigt bra med jämnklubb, träffar mycket greener, vilket är ganska lätt nu när det är så mjukt. Men blir det hårdare under veckan och kommer att missa lite greener, så kommer närspelet mer avgörande, och det får se om han är tillräckligt bra där, för det är inte hans starka sida.
Nej, det är en liten nigning varje gång han slår en pitch som jag alltid gör en lite nervös, i alla fall mig.
Ja, det är inte den mest förtroendegivande pitchningsmotion som man säger. Men otroligt bra spelare, så det vore kul om man skulle kunna vara med riktigt ordentligt i toppen hugga när det väl kommer till på söndag eftermiddag.
Ja, men det är rätt häftigt. Det är intressant också att tänka sig. Han är ju 47 nu. Om man tittar på den här mittenbilden, det är ändå en ganska stilig bringa han visar upp där som 47-åring. Jag vet inte om Jack Nicklaus hade gjort likadant när han kom och vann där som 46-åring 86. Så att, vem vet, det kan hända på ganska där som kanske.
Ja, absolut. Och när han är vältränad och slår förhållandevis långt, så att han är... Den delen är helt okej. Det är frågan om de andra bitarna är på plats för att det ska räcka.
Just det. Apropå vältränad, den det pratades absolut mest om inför den här veckan, det var ju Bryson DeChambeau. Jesper, kan du summera hans öppningsvarv lite för oss?
Ja, hur lång tid har jag? Det är ju ganska svårt att summera hans rond liksom effektivt. Men han... Det var ju, man fick ju se allt möjligt. Han började på hål 10 och där och då trodde jag att men det är bara att ge upp. Alltså han har vunnit, för att han slår först liksom en spoon 300 meter och sen pitchar upp med, apropå mjuka griner, mycket spin tillbaka mot hålet. Sen missar han den birdieputten med ett enkelt par liksom. Och då tänkte jag men nu går tåget. Men sen redan på hål 11 så börjar han ju sin show med att slå ett, liksom, jag vet inte var det var, långt ut vänster ut i skogen. Han var tvungen att slå en provisorisk boll. Han hittar ju den där bollen på något mirakulöst sätt och löser ett par. Och även då tänkte jag, okej, men nu kommer han igång, för nu har han blivit räddad en gång fast han inte borde ha blivit det. Kopsnörbörd i 12:an och sen på hål 13. Om det var cirkus på hål 11, så hål 13, då var det verkligen... Jag vet inte, Circus Scott var på hål 13. För det var liksom han slog ett utslag.
Han missade drive höger och
så. Ja, exakt, missar höger. Ja, precis, och så slår han sitt första slag. Han drar väl det järnet ut i azaleorna lång. Slår en provisorisk i bäcken. Lyckas hitta den provisoriska i azaleorna. Kan droppa ut den. Missar chip. Apropå chippa, Robert, du kanske kan förklara vad som har hänt där. Men han slår den liksom bara 2-3 meter. Och han lämnar i hålet med en dubbelbogey. Och då tänkte man att nu kan det gå riktigt, riktigt illa här. Men han lyckas ju ändå rädda upp det. Och med tanke på hur stora problem han var i, och han går runt på 70 slag. Ja, jag vet inte. Det här kändes som hans sämsta resultat på den här banan som han kan göra typ. Alltså det liksom... Det kan bli riktigt bra resten av veckan.
Jag personligen såg ingenting på hans varv överhuvudtaget, för i USA startade han sen senare än i Sverige. Så jag såg några slag på första nio bara, eller hans då sista nio. Så från ettan och in såg jag bara lite grann, en tvåan och en tror jag. Men första som vi har ju Nick Faldo som kommentator, så han slog på driven på tvåan då, över kanten där, och Faldo sa direkt: oj, den där är vänster, den där kommer att vara ett problem. Och så landade den på fairway. Så det var liksom, oj, det är just det, jag glömde att kommentera att det var hans första kommentar liksom. Men han har ju satt sig själv lite grann. Ja, han har satt sig själv, man har satt sig själv lite grann ett problem. Han har satt, han har sagt på presskonferensen att paret för mig på den här banan är 67. Du sätter lite grann under press då. Så kan jag gå 20 under par då, man, då är det skapet liksom. Det är hans par så att säga. Så det är, alltså, han har skjutit sig själv lite grann i foten med förväntningarna sett i alla fall. Men som sagt, han fick ihop ett bra, eller helt okej resultat till slut i alla fall med 70 slag. Så han kanske kom undan med en hel hög dåliga slag idag. Det kanske var hans dåliga slag, och då kan det här bli mycket bra för honom.
Apropå den där driven på tvåan, han slår ju sen en likadan drive på hål 5. Det är ju roligt att de inför förra Masters 2019, då har de förlängt hål 5 för att det ska, de där bunkrarna ska vara ett problem. Och sen kliver Bryson upp 1,5 år senare och slår rakt över de bunkrarna igen. Och sen hål 9 har han ju också en fantastisk drive. Han har ju uppförsläge på hål 9 där. Alltså det är helt otrolig smäll. Ja. Så kanske har han hittat den här driven. Han valde ju att inte spela med 48-tums skaftet. Men han står ju tillräckligt långt, känns det som, med sin vanliga driver. Så att, ja.
Men det var många som slog långt, tyckte jag. Jag såg liksom hela vägen, var så många. Det var 350 yards mest hela tiden, tyckte jag, på allihopa. Så det var många som slog långt.
Men det fanns de som inte slog den 350 och ändå presterade bra scorer. Larry Mize, 62 år gammal. Han vann alltså Masters 1987 och skottade i en 70-rond idag. Det var samma score som Bryson. Han är ju annars normalt ute. Han är ju, kämpar ju med dig ute på Champions Tour.
Precis, och slår nog bland de kortaste på Champions Tour.
Ja. Har du med Augusta National?
Ja, precis. Han kommer från Augusta, så han kanske kan den här banan extra. Men han, det är ju helt fantastiskt att han får ihop det. Och det är likadant Langer, såg jag också, har en bra score på gång. Han har väl bara spelat 9 hål, tror jag, men är ett par under par också. Men han gör det varje år. Langer gör det varenda år runt det. Jag pratade med honom bara för någon vecka sedan om det, och han sa ja, så han där. I vanliga fall i april så brukar jag slita ut mina hybrider runt det, men i år blir det väl spolen istället. Det är väl inte mer med det, jag sa. Det är liksom bara ett rent konstaterande. Jag får så spolen nu om det blir mjukare och kallare. De andra slår ju sina järnåttor och järnier. Jag får så min spolen, inte mer med det. Men jag spelar mitt spel ändå, och det är vad han gör liksom. Och det har ju Larry Mice lyckats med att göra idag också. Men sen är ju frågan om orkar de hela vägen. Det är ju trots allt så att det är jobbigt att slå för Larry Mice att vara 100 meter bakom varje slag. Det kan gå ett varv, men i längden blir det svårt.
Jag kollade upp det här nu. Langer har spelat 11 hål innan avbrottet och är 3 under par, så att han är väldigt bra med, får man säga.
Ja, verkligen. Det är helt otroligt. Men det är Bernard Langer. Han gör sin grej. Han struntar i om Boris Andersson bor som sin driver 700 meter eller vad han gör. Langer spelar sin boll oavsett vad som händer runt omkring honom. Och det är hans styrka, och ja, han kommer att spela sitt spel oavsett vad som händer.
Man skulle ju faktiskt älska att se Langer och Bryson paras ihop inför en typ lördagsrond eller någonting i den stilen, för att det är sådana extremt kontrasterande speltyper.
Allting, ja. Ja, absolut.
Ja, spännande.
Jag skulle knäcka Bryson kanske, tror jag, han fick stryk.
Verkligen, det vore något. Gott. Om vi säger så här, vad är du mest imponerad av idag, Jesper?
Mest imponerad av? Tiger Woods, det har vi pratat om. Jag är otroligt imponerad av honom, för att det kom från absolut ingenstans. Så att det är verkligen imponerad av, att han lyckades få ihop en så fin score. Så det är väl det jag skulle säga, att jag är mest imponerad av.
Robert?
Ja, det är ju hon. Ja, han, men jag skulle nog säga Larry Mice och Brandlanger också.
Såklart. Mm.
Ja, men också vi får se vart Justin Thomas slutar. Han har spelat 500 för 10 hål, så han har ju någonting på gång. Och kan han komma igång imorgon bitti bra, så kan det bli en bra, det kan vara bra att spela 27 hål om man är igång, så att säga. Och kan han bara starta hyfsat imorgon, så kan han verkligen få upp två bra varv. Sen får han en bra vila imorgon kväll, och sen så börjar han så att säga på noll igen på torsdag eller på lördag morgon, därav då många ju den senare halvan tar start, för att det kommer ha ett antal hål att spela, sen ska de gå in och ha ett snabbt ombyte, och sen det blir mera hackat för de andra. Så att ha fem under på par nu och ligga på 10, 11 någonstans och sen ut och köra och spela bra imorgon vore bra. Mm.
Du själv då, Oskar, vad är du mest imponerad av?
Faktiskt är jag nog mest imponerad, och det hänger inte med golfen att göra, men det är ju Augusta National och vad de gjorde med sin ledartavla på online. Den nya funktionen som heter My Group, vilket innebär att jag i princip kan gå in och sätta ihop min egen sändning. Så jag bara väljer de spelare jag vill följa, och sen så bara matar den varenda slag av de spelarna. Det här känns faktiskt helt revolutionerande egentligen. Jag får liksom vara min egen bildproducent och få se precis det jag vill. Så jag kan titta på lite Larry Mize, jag kan titta på lite Bryson DeChambeau, jag kan se alla Stensons slag. Det var faktiskt oerhört imponerande. Om ni inte har upptäckt det här, gå in på masters.com och kolla på My Group, för det var faktiskt... de ligger i framkant på Augusta National. Det går inte att säga annat när det gäller tekniken.
Jag håller med. En annan sak jag också var imponerad av, jag vet inte vad det är, men jag tycker att man för första gången faktiskt kan se onduleringarna på banan bättre än vad man har kunnat tidigare. Jag tycker att det har varit liksom, såklart som det alltid är i tv, lite platt och lite svårt att se kullar och sånt där. Men i år just, av någon anledning, lite svårt att förklara varför, så tycker jag att man ser bättre hur ondulerat det faktiskt är på Augusta.
Jag tror det är de här nya kameravinklarna som de har testat, och att de inte har publik där och kan ställa kamerorna på intressanta ställen faktiskt, som gör mycket av det. Henrik Stensson måste vi prata om.
Ja, några få av läktarna är borta. Det är inte många läktare där i vanliga fall, men de som finns där, som till exempel när Lee Westwood såg ut på hål nummer 14, så jag hade ingen aning om vart han var. Jag tänkte, var det det här liksom? För ser han någorlunda? Vad spelar han? Det har hållit mig helt alls igen.
Han klev in på Augusta Country Club och spelade med hålen.
Ja, precis. Han gjorde det. Han gick fel på 13 grejer. För det är alltid en stor läktare upp på vänster sida av 14:s tee. Mm. Som ser helt annorlunda ut. Så ja, det är bra.
Henrik Stensson, som sagt, han inledde ju med en rond under par. Det var hans tangerat näst bästa öppningsrond i Masters. 71 slag. Men han lät inte sådär supernöjd efteråt, Jesper. Vi fick lite citat från TT:s utsände Carl Göransson som är på plats. Vad sa Stensson efteråt?
Ja du, då måste jag kolla upp vad han sa. Men det var inte helt... han var väl helt okej nöjd med resultatet, med tanke på hur han har spelat liksom senaste, ja men hela året egentligen. Hans bästa placering 2020 är en delad 21 plats i Punta Cana Corales Resort and Golf Club Championship, som inte är en superstor tävling. Så att, ja, resultaten har ju inte riktigt varit med Stensson 2020. Så att han kliver ut och är ett under par efter 18 spelade hål, det tycker jag är imponerande. Och sen så rent historiskt på Augusta, han har ju inte trivits så bra där. Robert, du kanske kan förklara lite där. Vad beror det där på, att vissa banor passar vissa spelare bättre? Alltså, det känns som mer nästan mentalt.
Det är olika hur man ser spelet. Henrik gillar utmanande hål som han ser framför sig. På Augusta är det mycket svängar som du inte ser att bollen landar. Hål nummer 10 är ett perfekt exempel. Du siktar på ett träd i horisonten och sen ska du slå en hook därifrån. Hål nummer 2 är lite samma sak. Du försöker slå en draw från bunken. Henrik vill ställa sig, slå en rak drive, en hög drive mitt i fairway, och sen ha en järnfemma in. till en förhållandevis, inte, ja, det är ganska små områden, det spelar ingen roll, men han vill se det framför sig. Och då är han absolut inte de bästa spelarna i världen. När det blir allt för mycket liksom lite chansartat, lite knöligt, lite sådär, det är inte riktigt hans bästa sida. Och sen dessutom är närspelet ganska, och tålamod väldigt, väldigt viktigt. Det är inte heller kanske Henriks starkaste sida, utan han är extremt bra på sin spon, som alla vet, och långa järn, och att spela, slå slagen liksom i ren utmatta de andra, liksom. Han bara slår bra slag och bra slag och bra slag och bra slag, och det är inte riktigt det som det behövs på Augusta, utan det är mera fantasi och mera trixigt och mera lite fram och tillbaka och tursamt.
Jag förstår.
Han sa det att vi får, han ger ett bra betyg på kämpainsatsen, krigar och sliter för vad det är och håller upp skåren, men så sa han också att det blir ett träningspass på ranchen till det blir mörkt, precis som vanligt, för hundrade gången eller någonting. Så det låter som att han fortsätter leta lite efter formen, och vi vet ju att han är en perfektionist, så han vill ju gärna hitta liksom precis den där rätta känslan för att känna att han verkligen kan gå på det som han vill.
Ja, och sen är det ju så runt när det är förhållandevis lätta förhållanden som det var idag, det kan inte bli så mycket lättare, mjuka griner och inte ingen speciell vind, så kan man med halvdåligt spel ta sig runt där på ett under. För om man missar lite grann så gör det inte så mycket. Man kan spela lite på halvmissar där. Och det är Henrik som världsspelare han är. Så han kommer klara av det. Man börjar på blåsa lite grann. Börjar på bli lite hårdare griner. Det blir mycket mindre marginaler. Och då blir det helt klart svårare. Och det kommer ju att separera då när det blir, om den dagen kommer. Och det beror lite på hur mycket de kan göra då med Sabber. Men framförallt ska jag tro lördag söndag kommer att bli hårdare. De kanske... vad som är den vinden vet jag inte, men det kommer att bli säkert hårdare i alla fall och mer utmanande.
Känner man som spelare lite stress när det är så här liksom gynnsamma förhållanden, att nu jäklar måste jag gå ut och skjuta lågt för att annars hänger jag inte med här?
Lite grann är det så. Det är absolut, det var någonting de sa här som är väldigt tydligt på TV här i USA, så att ska du vara med i den här tävlingen så behöver jag ett bra resultat idag. Du kan inte gå runt på par eller över par idag, för de kommer leda på 5, 6, 7 under. Mm. Och det är mycket slag att ta i fatt om det ska bli svårare när det blir svårare sen. Så du vill vara med från början. Liksom. Och så, det är tydligt då under de senaste 10 åren då att så har det varit. Du behöver vara med från början, och annars så är det mycket uppförsbacka att ta i fatt.
Uppförsbacka finns det ju gott om ändå på Augusta National. Ja, det är... Man måste spara krafterna bara för att orka runt. Mm. Gott, jag tänker att vi ska börja runda av den här recapen av första ronden. Och sen så kommer ju vi ses igen när rond 2 är färdigspelad. Och då summerar vi den och blickar fram mot helgen. Innan vi avslutar så avkräver jag er bägge på ett svar om vem som leder när hela den här rond 1 är inne i böckerna. Jesper, vad tror du?
Justin Thomas, han är 2 slag bakom med 8 hål att spela, så att han har väl en god chans att vara i delad eller ensam ledning.
Robert, vad tror du?
Jag måste ju säga Paul Casey, för annars så Thomas är ju antagen. Kan inte säga samma.
Ja, då kastar jag in Matthew Wolff som har spelat 11 hål och är 4 under par nu. Han har ju haft en ganska fin start på sin major-karriär. 4 i PGA Championship, 2 i US Open. Så att, det är väl bara första platsen som är kvar att hugga här. Då,
han närmar sig.
Helt orädd spelare, kan gå precis hur som helst, men får de en bra morgon imorgon och det är fortfarande sånt fint väder som det var idag, så absolut, det är helt möjligt att skjuta riktigt lågt under sista 9 imorgon.
Toppen, Jesper och Robert, vi tackar båda så mycket. Vi tackar er som tittade och lyssnade. Har ni några frågor till oss eller till Robert specifikt, så hör av er till någon av oss. Ni ser våra Twitter-konton här i programmet, och annars så har ni mejladresser och annat på svenskgolf.se. så ska vi se till att ta upp dem i morgondagens sändning. Med det så tackar vi så mycket och så ses vi imorgon. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.